Vad är egentligen kontinental filosofi? Vilka är förgrundsgestalterna? Vilka är de mest omdebatterade ämnena just nu? Och hur skiljer den sig åt från den analytiska filosofin? Det här och mycket mer kommer vi att diskutera i dagens avsnitt av Filosofisk podcast, där ämnet för dagen alltså är kontinental filosofi. Jag heter Nils Ulvan och leder idag podden med Stina Björkholm.
Ja, och med oss idag för att diskutera det här ämnet är Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Staffan Karlshamre, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet. Och vi tänkte börja med att reda ut lite i själva termen kontinentalfilosofi. Varför kallar man det just kontinentalfilosofi till att börja med? Jonna, vill du säga någonting om det?
Ja, jag har egentligen en väldigt vag uppfattning om det. Jag har aldrig liksom grävt i den frågan direkt. Men det finns ju en historia av att tysk-fransk filosofi drog åt ett visst håll. Med fenologin i början av 1900-talet. Med liksom den franska filosofin där den traditionen på olika sätt fortsatte. Och med Foucault och Deleuze och så vidare. Och det var helt enkelt kontinentaleuropa. Medan den analytiska filosofin ibland också har kallats för den anglosaxiska filosofin. Och, de här, och därmed liksom skulle vara baserad i brittisk empirism eller något sånt. Men de här termerna stämmer förstås inte. Det finns ju ingen sån strikt geografisk uppdelning. Man kan ju titta på Österrike till exempel. Där och liksom, ja, det finns många fall där det mishmashas. Men kanske på det hela stora, om man verkligen kisar att man skulle kunna se ett sånt mönster under vissa delar av 1900-talet. För jag uppfattar verkligen det här som ett 1900-talsbegrepp. Men som sagt, ja, det här är mina hur jag förstår det begreppet snarare än någonting jag har fördjupat mig i. Staffan, säger du.
Ja, nej, det är ju en väldigt konstig terminologi, för att det, om man ser det här med analytisk och så vidare, så rötter det ju också minst lika mycket. Alltså logisk empirismen, Wittgenstein, alltså vad är okontinentalt med det? Så att jag tror att man får egentligen tänka i termer av när uppkom den här idén att det finns så här två sorters filosofi. Och den är väl från början på 30-talet. Den stora grejen där är väl Carnap när han säger att Heidegger bara pratar nonsens. Det är väl ungefär från den tidpunkten. Och det är ju någon väldigt intressant händelse, för om man går tillbaka 2-3 år tidigare, alltså när Carnap skriver världens logiska uppbyggnad, där finns det inte ett spår av någon sån, av någon sån idé. Det finns fullt i fotnoter och sånt där han hänvisar inspiration. Där är det fullt med Husserl och Rickert, som ju dessutom var Carnaps lärare. Nietzsche kan han hänvisa till, inte som någon allmän idiot, utan en som har haft några vettiga saker att säga om hur jaget ska konstrueras och så vidare och så vidare. Så där finns inget, utan det finns någonting där som händer i början på det. Och det har förstås att göra då med den politiska utvecklingen i Tyskland och nazismen och allt sånt där. Va? Och vad som sen inträffar är ju att den analytiska filosofin på den europeiska kontinenten i väldigt stor utsträckning emigrerar till USA. Då får man ju en sån här geografisk. Det är ju inte, ja, men sen det, samma sak gäller för den kritiska teorin då, Horkheimer och Adorno och så vidare, de får ju också ge sig iväg, va? Men det finns ändå någon sorts, och det är ju naturligtvis också en del av det som sen förklarar den här emotionella laddningen i den här uppdelningen. Där sitter Heidegger säker på sin professur och som rektor etc. då, va, under nazismen, medan Carnap och de logiska empiristerna har gett sig iväg då, va. Så där finns väl en del av det händer någonting där. Ja, men det är ju samma sak igen tidigare, alltså Moore och Russell och så vidare. De läser ju Brentano, och ja, men man kan ju tänka sig att Brentano kanske är den viktigaste influensen när Moore tar steget från brittisk idealism till någon sorts realism då, va? Det berömda exemplet är ju när Ryle i en lång och delvis väldigt positiv recension recenserar Heideggers Varat och tiden, utan att det någonstans finns någon antydan om att nu går jag över den här väldiga gränsen mellan två sätt att filosofera. Utan han läser boken och talar om vad han tycker. Så att det där, men under, det finns väl i alla fall då, så en del av den här uppdelningen att anglosaxisk, att analytisk filosofi blir anglosaxisk och speciellt att bli amerikansk, det händer ju någonting där. Sen, så precis som Jonna säger då, va, så finns ju det här då att tittar man på de filosofiska influenserna så är det ju mycket brittisk empirism även hos, i bakgrund förstås, den logiska empirismen och så vidare. Medan det är mycket mer Kant och Hegel då i bakgrunden för de flesta av de här mera kontinentala traditionerna.
Och dessutom så fortsätter den kontinentala traditionen. Jag vet inte, det är ju liksom en empirisk fråga om begreppet uppstod som en protest mot liksom Heideggers nazism. Det är ju, tänker jag, oklart precis när det uppkom. Men efter det och när det satte sig så är det ju också en stark tradition där Heidegger liksom finns med som ett arv, men där det också finns en väldigt stark liksom kritik och verkligen har format som en kritik mot det nazistiska, kanske inte minst i liksom den franska traditionen. Och även en sån som Karl Jasper, som verkligen var liksom agerade mot nazismen, hörde ju på något sätt genast till den kontinentala traditionen. Så jag tror det ligger mer i det där än att det är liksom en enkel protest mot en nazianstruken filosof.
Nej, jag menar bara att när det här steget när man börjar betrakta dem på andra sidan som några som nästan inte ens är filosof. Men sen, jag menar, om man tar hela den kritiska teorin, det finns väl ingen mer antinazistisk filosofi än den. Så jag menar inte alls att det finns något sånt kvarvarande arv. Men jag menar bara att där börjar, att någonstans i den här emigrera, inte emigrera distinktionen där i det tyska finns en upprinnelse, inte till ordet kontinentalfilosofi, men till den här motsättningen.
Men det är intressant det du tar upp som liksom den emotionella laddningen och den liksom emotionella protesten. Och den hittar jag även redan hos Max Scheler, som var liksom före andra världskriget. Dog, ska jag säga att jag säger rätt, 28. Jag har precis skrivit en inledning till hans första bok på svenska, så jag borde veta. Men sak samma, han gör liksom någon sorts, alltså det finns någon sorts emotionell protest mot en filosofi som han uppfattar som fyrkantig. Som han uppfattar som liksom tar korrespondensteorin kanske lite för allvarligt, att orden så här helt överensstämmer med en yttre verklighet och att vi därmed bara ska liksom bygga ihop orden på rätt sätt så äger vi sanningen. Så att det finns ju, och jag tänker här finns också en väldigt stark emotionell laddning och liksom protest kring, som jag kanske eventuellt går liksom djupare än nazismen, nämligen i någon sorts tanke kring vad är förnuft? Vad är det liksom att tänka? Så även om jag uppfattar de här begreppen som att de naturligtvis inte är några enkla kategorier där vi bara kan placera in den ena och den andra tänkaren, utan det är någon sorts glidande skala. Men jag tycker fortfarande att det säger någonting. Alltså jag tycker fortfarande att det är två ytterpunkter eller två liksom, punkter som där det finns en spänning mellan dem. Så jag tycker fortfarande att begreppen är användbara, men många gånger så behöver de ju liksom nyanseras och man behöver oftast liksom tala om vad man menar med det ena och det andra. Eller så.
Ja, men om vi fokuserar på termen kontinentalfilosofi, vad är det mest, uppfattar ni det som det mest fruktbara sättet att förstå den, eller förstå vad som ryms under den då? Finns det några gemensamma nämnare hos allt det som traditionellt sett har betecknats som kontinental filosofi? Vad säger du, Jonna?
Nej, men det är en intressant fråga, och frågan är om det är en sån här wittgensteiniansk tråd där ingen tråd löper hela vägen.
Liksom någon slags familjelikhet.
Likhet, precis. Men jag tycker nog att det finns några saker som jag tänker är i alla fall värda att fundera över. Och det ena, eller faktiskt så här tänker jag, den viktigaste är att kontinentalfilosofin utgår från verb snarare än substantiv. Att rörelse kommer före substans. Det finns i alla de traditioner som jag på något sätt räknar dit. Och det är en rent metafysisk utgångspunkt. Och det gör att jag kan knyta dit även en tänkare som Giordano Bruno på 1500-talet, som utgår från liksom hur materien ständigt tar sina former och sedan blir liksom en form som lever ett tag och sedan rinner ut och över i andra former, till exempel. Och det här får en massa olika konsekvenser. Eller liksom, och det gör till exempel att historien blir viktig. Att tiden rör sig. Att tid spelar större roll än om man tänker sig att världen utgår från någon sorts... det blir lite, jag är ledsen för det, liksom karaktärisering av en viss typ av analytisk filosofi, men att tiden är liksom frusen och så ska man liksom sätta rätta orden på de här olika enheterna som är eviga på ett eller annat sätt, eller världen som är eviga eller någonting. Så det historiska är väl det som de flesta pekar ut, och för mig så hänger det ihop med att man tänker rörelse först. Så det är en del, och jag tänker att det hänger ihop då också med en viss attityd gentemot språket. Som jag var inne på förut. Att språket hela tiden dels måste vara rörligt. Det tänker jag är liksom en av Hegels poänger. Att det liksom inte är, är att bara säga om det som är att det är. Det gör också många gånger att det som den kontinentala traditionen ofta får kritik för. Att språket blir ganska fluffigt ibland, eller att det liksom inte det känns som att det rör sig för mycket, att det inte blir riktigt stringent, eller att ja, men vad var argumentet här egentligen om orden, att det närmar sig kanske mer poesi ibland till och med, att det finns liksom en sån dimension i det. Men jag tänker att det liksom hör till sakens natur när man tänker rörelse före substans. Och sen finns det de som excellerar i det, och sen finns det de som hanterar det mer, ja, men att man är väldigt noga med att bygga argument. Och min erfarenhet är också att i det som kan se ut som att det är väldigt mycket ord, så finns det ett stringent argument därunder. Så det är liksom inte antingen eller, det är mest bara hur man klär de där argumenten. Till exempel så tänker jag att det fungerar så hos Derrida, som jag tänker är en kontinentalfilosofisk tänkare.
Vad säger du om det här, Staffan?
Ja, alltså jag förstår vad du menar, och jag förstår också, jag håller också med om att i många av de, bland de många av de tänkare som vi räknar som kontinentalfilosofer, så spelar det här historiska en väldigt, väldigt stor roll. Det kommer vi säkert komma tillbaka till sen. Och samtidigt är jag ju tveksam till att, alltså, för mig är det så att egentligen kan man inte definiera vare sig analytisk filosofi eller kontinentalfilosofi utifrån några innehållsliga aspekter. De är för långvariga traditioner helt enkelt. Då, va? Om man vill ta exempel på sånt som jag tycker är tydligt, man tänker på som kontinentalfilosofi där det inte alls stämmer på, så kan man ju tänka på strukturalism och den klassiska semiotiska traditionen och sådana saker. Då, va? Som ju tvärtom...
och det är intressant, för jag skulle nog inte inkludera dem.
Av ja, men, då får de inte, men då har du gjort en... Då är du inte kvar i det här dikotoma då, för du kan inte gärna lägga dem på den andra sidan heller, va?
Nej, vem har sagt att jag skulle vara kvar i
dikotoma? Utan då får man, för mig är det så att det är också väldigt konstigt annars, jag menar, hur ska vi förstå det som sen kallas för poststrukturalismen, som ju extremt mycket utmärks av det som du säger, men som hela tiden befinner sig i en dialog med, och det med tänkare som rör sig från det ena till det andra och så
vidare. Men
och,
varför tänker du att de inte skulle kunna stå i dialog med varandra, eller att ena skulle liksom kunna, för de är ju förstås slutna traditioner som är helt instängda i
därför sig själva. Därför att är det så här, om jag skulle tala om hur man om jag skulle säga på det här stadiet försöka definiera den här begreppen, så blir det inte mycket mer än att det är två samtalstraditioner. Analytiska filosofer, där finns ett stort antal som de självklart ska ha läst. Däremot kan de säga vad som helst om det där utan att titta, utan att ha läst ett ord då, va? Om vi, och på den här, i den här det som vi kallar för den kontinentala traditionen, så finns det på ett liknande sätt då. Det är självklart att man har läst Husserl och Heidegger till exempel, men det är också självklart att man har någon relation till det här. Nu är det i sig, alltså man kan prata om tysk filosofi och fransk filosofi som två ganska olika saker också. Och det, men för min del så hänger det på att jag tycker ju att det här är en väldigt olycklig historisk tillfällighet att man gjort den här uppdelningen.
Men Staffan, förstår jag dig rätt om ditt förslag här är att man skulle kunna definiera de här två olika traditionerna delvis åtminstone i termer av i termer av kanon, i termer av vilka figurer som man vill, för dialog
vill,
med.
Vill man göra en definition som så här blir extensionellt adekvat, då tror jag att det är den enda metoden. Men det är klart, det är ju inte alltid man vill göra en sån definition. Ibland vill man ju, ta, som kanske Jonna vill göra, ta fasta på någonting som du tycker är kärnpunkten i ett visst sätt att tänka och så knyta den här termen till det. Ja, det är ju också naturligtvis helt eget. Men vill man göra någonting som liksom fångar ungefär hur vi brukar klassificera filosofer, då tror jag inte att det finns mycket annat att göra. Och sen finns det ju också, förlåt att jag, sen finns det ju många ställen där den här uppdelningen är, väl, är mycket mindre aktuell än på andra ställen. Inom feministisk filosofi till exempel så är, det finns det ju inte, jag menar Judith Butler är ju med en viss sätt att tänka en tydlig kontinental filosof då va? Innehållsmässigt och så, men inte så att hon står utanför eller att de personer som bygger på en, som har en sån bakgrund inte står i samma tradition som feministiska filosofer som har en annan bakgrund då, va? Så att det är ett sånt exempel. Science studies för att ta sådana, är också sånt här exempel. Så att, ja.
Men jag tänker inte alls på kategorier på det sättet att de liksom måste vara ömsesidigt uteslutande. Och att det är ett samtal som liksom är stängt inom den traditionen. En tradition som jag sysslar mycket med just nu är den posthumanistiska. Och där finns ju en liknande situation som den inom den feministiska. Att man hämtar ifrån ganska många olika traditioner. Och kanske att den här liksom, liv som rörelse, den tråden, är nog för mig egentligen viktigare än den kontinental liksom, begreppet. För det är helt enkelt, den, alltså, helt ärligt, det är liksom den typen av filosofi jag är intresserad av.
Jag har helt med om att den sortens bestämningar av filosofi är mycket viktigare än den här ganska ytliga uppdelningen.
Ja. Och precis, och bara dela in som om det vore två kategorier, för det är det inte. Men den här, de här begreppen har ju spelat också en politisk roll i Sverige. Jag tänker bara på tillkomsten av Södertörn. Jag har ju hela min grundutbildning på Stockholms universitet, men följde sen med de Hans Ruin och sen Marcia Sakavakante Schoback som är liksom, kan vi väl, ja, de är väldigt fenologiskt inspirerade, men sen hade vi även Fredrika Spindler och sen Olof Wallenstein som också hämtar från andra delar av det vi nu ändå kallar den kontinentala traditionen. Så där fick ju liksom en kontinental tradition en egen plats. Så, och det här är min erfarenhet från den liksom politiska situationen. Att när jag i vissa klassrum, inte alla, på SU, förde fram mer kontinentalfilosofiska resonemang så hamnade jag väldigt mycket i försvarställning. Det var liksom, det var på något sätt, och ifrån läraren framförallt, liksom signalerat som, nej men så där tänker vi inte här. Och då blev det för mig viktigt när jag kom till Södertörn där det var liksom, där den traditionen var basen. Så att där, och jag tror att det är därför jag har känslor till de här termerna, där fanns liksom en plats, och om vi tittar på de svenska universiteten, högskolorna idag, så är det ju, jag menar, ingen är ju renodlat det ena eller det andra 100%, men de flesta är ändå starkt analytiskt orienterade. Och Södertörn är den som är kontinentalt orienterad. Och när jag hamnade på Södertörn så behövde vi det här namnet. För att liksom visa att ja, men nu bejakar vi den här traditionen. Och vi behöver inte börja med att försvara den i varje andetag. Utan vi kan liksom befinna oss mitt i den. Så att jag tänker att det är viktigt. Och liksom, jag tycker det är intressant med våra liksom emotionella ställen. Varför de här begreppen blir viktiga eller inte.
Men jag kan ju ge motsvarande berättelse då. För jag är ju inte från Stockholm överhuvudtaget. Jag har ju min filosofiska bakgrund i Göteborg. Och där var det självklart att Husserl, även Heidegger, vi läste Stegmüllers Hauptströmung under Gegenwarts filosofi på B-nivå till exempel då, va? Det var en självklart del av den filosofiska grundutbildningen. Jag skrev min doktorsavhandling om Jacques Derrida på 80-talet i Göteborg, och det fanns ingen som helst föreställning där om att jag då lämnade institutionens mainstream och blev en annan person eller filosof. Jag intresserade mig för det där, och sen var det med på den saken. Och så där, för mig var det då att komma då till Stockholm.
Och när var det här i tid?
Jag började ju läsa i början på 70-talet, men det här gick ju längre. Det fanns ju en tradition där i Göteborg att det var på det viset.
Jag ska säga att jag läste ju på SU på 90-talet, bara så att vi har liksom
tids. Men sen när jag kom till Stockholm och upptäckte då att det här och då jag tänkte ju, min tanke var att ja, men det här är en historisk tillfällighet att man har fått den här motsättningen, och det är klart det kommer att gå över. Och sen så plötsligt i samband med det här som du beskriver om Södertörn, så plötsligt så rycker det upp liksom i sen, och folk börjar bli arga på varandra igen för att de läser fel filosofer och sådär. Och jag tyckte ju bara att det var helt absurt.
Ja, men Staffan, det är jätteintressant, för jag upptäckte, min erfarenhet var ju att det var mer arga innan Södertörn skapades. För då behövde jag hela tiden försvara mina mer kontinentalfilosofiska rum. Så jag kände mig att jag blev mer och mer igelkotte och mycket argare.
Så att, men jag tror att det är sen dess, ja, men när studenten nu nödvändigt, vi måste veta vad är det för skillnad på de här två sakerna, så handlar ju det väl som det här, vad är det för skillnad på att läsa på SU och läsa på Södertörn.
Och jag tycker att det är jätteintressant att höra din beskrivning, för jag tänker att det förklarar ju precis varför du ser det som du ser det och varför jag ser det som jag ser det, eller hur? Det är begrepp som är intimt sammanvävda med våra liv som filosofer.
För att jag menar, nu har jag ju upptäckt det ganska ovanligt, men jag har ju väl lika stark uppskattning för och bindning till analytiska filosofer som till kontinentala filosofer.
Du har ju alltid varit den personen som på något sätt har fått stå lite mitt emellan. Kan jag få fråga dig, var det tufft någon gång, eller var det en enkel plats för att du lite stod utanför den där uppdelningen?
För mig har det aldrig varit jobbigt, det kan jag säga.
Nej, intressant.
Men får jag fråga dig, Jonna, du var inne på då när du läste på SU på Stockholms universitet, att det var vissa typer av resonemang då som du ville driva som möttes med motstånd från läraren, framförallt som du bedömde som då mer kontinentalfilosofiska i någon mening. Så är det...
Skulle jag säga, kan ta ett par exempel.
Ja, precis. Det var det jag tänkte. Några exempel på vilka typer av resonemang eller vilka typer av sätt att bemöta frågorna då, gissar jag. Som då inte ansågs höra hemma då i den här då analytiskt filosofiska miljön.
Ja, den ena traditionen var när vi läste filosofihistoria, så läste vi texter som argumenterade mot Fichte, Schelling, Hegel, kommer jag inte ihåg hur det var. Och vi fick liksom inte läsa originaltexter av dem, för de är ingen som tar på allvar längre. Och Schelling skulle jag säga är en sån här, Fichte är väl ingen i Sverige som håller på så mycket med, men Schelling är ju liksom enligt min definition en djupt kontinentalfilosofisk tänkare och har använts mycket i den traditionen. Men där var det liksom självklart att de där ska vi inte läsa, utan vi läser argumenten mot dem. Så det var ett tillfälle. Ett annat tillfälle var i kursen medvetande filosofi. Jag läste de flesta av mina kurser i Tyskland, men den här medvetande filosofin var liksom obligatorisk, så den läste jag på SU. Och där fick vi liksom, vi fick några artiklar, så skulle vi liksom ha seminarium och diskutera dem. Och då var det vissa så här grundläggande axiom, eller så här förutsättningar, som faktiskt handlade om precis det här med att tänka substans eller tänka rörelse, som liksom var en ganska outtalad utgångspunkt i de här texterna. Och när jag tog upp det på seminariet så blev det liksom, nej men det där ska vi inte prata om. Det där är inte frågan, utan vi ska prata om själva argumentet. Du måste liksom bara köpa axiomen. Och då blev jag tyst. Och de flesta andra var också ganska, mitt minne är faktiskt ganska komiskt, framförallt från ett tillfälle. Då det blev ganska tyst, den här stackars seminarieledaren försökte dra fram liksom något sorts samtal. Och sen efteråt, så gick vi allihopa, inklusive läraren, ut och satte oss utanför, jag vet inte om det finns kvar, Café Sexan, ute på den här gröna gräsmattan, och hade en lång och livlig diskussion om axiomen efteråt. Det vi liksom på något sätt inte fick prata om där inne. Och det här vet jag att jag... det var liksom en tydlig situation för mig. Och också lite grann i så här valet av uppsatsämnen, och även så småningom när jag skulle välja doktorandämne och skriva min avhandling om, så kunde inte SU, för då hade inte Södertörn egna rättigheter, och SU kunde liksom inte köpa mitt ämne, för det var liksom way too far out. Det var religionsfilosofi, och det var mystiker, och det var kvinnliga mystiker, och det var liksom, det var bara way out. Men jag hade den bästa handledaren före, Marcia. Och så småningom så blev jag knuten till Uppsala universitet. Men där under några år så kändes det faktiskt som att det var liksom en strid, en akademisk strid som lite grann utspelades på min doktorandkropp.
Jag är lite nyfiken på vilka anspråk man har inom den kontinentalfilosofiska traditionen med sina undersökningar. Är målet att nå sanningen? Alltså gör man sanningsanspråk eller är målet snarare att nå någon viss typ av förståelse eller någon kombination av de två eller kanske något tredje? Hur ser du på den saken, Staffan?
Alltså, det är ju en ganska svår fråga att... Vad menar man med att man gör sanningsanspråk? Alltså i en mening, och man brukar ju håna Hegel för att han tror att han har rätt. Den här filosofen som tror att han vet hur det är. Vilket ju om man ser på filosofihistorien inte är så väldigt ovanligt då, va? Men det är klart att det är inte så vanligt att folk gör sanningsanspråk i den meningen att de säger att det är inte bara så att jag tror det ena eller andra, utan jag är helt säker på att det här som jag säger nu är riktigt. Sådana sanningsanspråk görs ju inte av så många, så värst många filosofer då, va? Men när du pratar nu så låter det som något mycket mera milt, så säger nämligen att vad man syftar till att ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Och det är klart att det är huvudsak, alltså all mänsklig diskussion bygger ju på något vis på det. Det är klart att man argumenterar fram och tillbaka och man tänker sig att någonstans finns det något som är rätt. Men sen är en annan fråga, vad tror jag om relationen mellan det ställe där vi just nu befinner oss i diskussionen och det här eventuella rätt? Och då är det ju ofta ganska rimligt att vara ganska anspråkslös i den meningen. Okej, jag hoppas att jag ger något bidrag här nu. Jag kanske tänker mig att en del av det som jag säger också är sånt som kommer att finnas kvar i en framtid. Men jag är ju fullt beredd att tro att väldigt mycket av det som vi nu diskuterar till exempel kommer man inte att vilja prata om på det sättet, därför att begreppen kommer att utvecklas på ett annat sätt. Man kommer ställa frågan på det. Så att i det med, jag kan inte se att det finns någon skillnad där då, va? Möjligen kan man säga att om man ska fortsätta göra lite av den här, alltså ibland i analytisk filosofi tycker jag att man är för koncentrerad på den frågan, stämmer det här eller inte? För den frågan är ju nästan alltid för tidigt ställd. Alltså, det är klart att man måste något mening, utan frågan är det här informativt, upplysande, ger det oss ett nytt sätt att se på detta, ger det oss en infallsvinkel på en problematik som vi vill utveckla? Det är ju sådana frågor då. Lär jag mig någonting om detta? Och då är det klart att alla filosofer önskar ju bidra till det på något, men att genast ska jag ta ett konkret exempel här kanske?
Ja, varför inte?
En person som jag skulle, och som man ju ofta räknar som en sorts kontinentalfilosof, är Bruno Latour. Bruno Latours första bok, Laboratory Life, som han skrivit tillsammans med en annan författare, man studerar ett biologiskt laboratorium i Kalifornien som en antropolog. Det vill säga som om detta vore en by, en stamgemenskap. Och så försöker man då göra det som att använda antropologens speciella kunskap. Jag ska inte go native här nu och acceptera allt som de säger. Utan ska jag tala om, vad är det för en livsform? Ja, det är en livsform där man importerar biologiskt material i en viss byggnad och så producerar man text. Det mest intressanta frågan man kan ställa om detta, så lyckas man dessutom få det omgivande samhället att ge en miljoners miljoner i resurser för den här verksamheten. Okej, alla förstår ju att det här är inte en heltäckande beskrivning av vad biologisk vetenskap är. Men alla borde också förstå, det är en ganska informativt och fräckt sätt att ställa vissa frågor om vetenskapen som man inte ställer på andra vis. Och att då diskutera frågan, börja diskutera, är det sant att ett biologiskt laboratorium är precis som en stam i det inre av Borneo? Det är ju löjligt. Utan frågan är, får vi reda på någonting när vi närmar oss problem på det här sättet? Och där är svaret ja.
Ja, men verkligen. I den här så tror jag inte vi ligger så långt ifrån varandra. För jag tänker att filosofi är ju också den disciplin som ska undersöka vad sanning är. Så att vi kan liksom inte redan ta för givet vad sanning är för någonting, utan det ingår ju liksom i frågan. Så. Och vi har ju lett ett ganska kanske lite för givet tagen idé kring vad sanning är i ett vardagsspråk. Att det är någon sorts fakta där orden liksom stämmer överens. Och att det har med språket att göra därmed. Att säga om det som är sant, att det är sant, säger Aristoteles. Och den lever liksom kvar rätt djupt. Och där, om man då börjar diskutera så här, ja men att säga om det som är, att det är, är det någonting som rör sig? Eller är det någonting som är likadant från början till slut? Liksom? Är det här någonting som, där vi liksom föder språk? För jag tänker att världen alltid är större än vad språket är. Och det gör att, lite som Staffan är inne på, vad får oss att se nya saker som gör att vi lär oss något nytt? Och ibland behöver vi skapa nya begrepp, vilket Eva Deleuze menar att filosofi är. Att det är liksom en disciplin där det föds nya begrepp som gör att vi ser på världen på nya sätt. Och det, är det sant? Ja, det är klart det, för annars skulle de liksom inte funka eller vara intressanta. Men de är inte uttömmande. Och det är ju inte som att den här liksom tesen är så här, sanningen om allt. Liksom. För språket är inte ämnat för det. Så jag skulle säga att man, vår liksom lite naiva idé om sanning lägger krokben kring den foten. Men det är klart det handlar om sanning. Det vill säga att det har med verkligheten att göra. Och att vi liksom lär oss nya och får syn på verkligheten hela tiden.
Men det finns ju, alltså det finns ju flera... Det ska man säga, om man tänker sanningen i den här vardagliga meningen, det är ju ofta, det är ju en sorts, ibland låter man som att det vore någon väldigt hög ribba, men det är ju ett väldigt lågt golv. Alltså, sanningar är ju hur billiga som helst, utan det är ju intressanta saker, sanningar som man är ute efter då, va? Och där det här frågan att det är något, att det potentiellt är något intressant, det är ju oftast väldigt mycket viktigare. Sen är det klart att någonstans man, så vill man komma fram till hur det är. Men det är ju någonting helt. Sen finns ju också en annan, om man nu ska säga något, analytiska filosofer har den här, alltså alla filosofer vill ju förklara hur komplicerade saker och ting är jämfört med vad man tror. Det gäller även för analytiska filosofer. Tills någon annan gör det, då blir man förbannad och säger, nej, det är precis så lätt som man tror. Du tror att det kan finnas någon komplikation kring det med sanning och kunskap. Nej! Men sen är klart, när vi är på vårt seminarium, då får det vara hur jävla komplicerat som helst. Så att det är alltså man liksom håller andra vid någon sorts väldigt banal common sense och förbehåller åt sig själv rätten att ha en komplex bild av tillvaron.
Och jag skulle bara vilja lägga till där när det gäller de här liksom vardagliga sanningarna, för jag håller helt med dig, sanning är jättelätt, flaskan står på bordet, är det sant eller är det inte sant, liksom. Vi är väldigt överens om begreppen, vi är helt överens om vad flaska betyder, vad står, vad på, vad bord betyder, och då kan vi, då är det antingen fallet eller inte fallet. Men grejen är ju att, precis som du är inne på, Staffan, att det är inte så himla intressant att gå runt och så här slå fast, ja, flaskan står på bordet, pennan ligger bredvid boken. Det blir ganska ointressant. Och vi förstår inte så mycket mer av världen för det. Utan filosofin vill ju se liksom större, djupare mönster, komma närmare världens rörelse kanske. Och inte bara liksom enstaka fakta. Men det är jätteviktigt att det här betyder ju inte att det inte finns fakta. Det är klart det finns fakta. När språket faktiskt inte är problematiskt. Och vi är helt överens om vad de olika begreppen betyder. Klimatförändringarna är på riktigt. Vi har forskare som liksom har väl definierade begrepp och undersöker dem och liksom är väldigt överens i det. Så att den här liksom mer insiktssanningsbegreppet utesluter inte på något sätt att det finns fakta. För det där tycker jag är en rätt vanlig diskussion och liksom kring relativism. Jaha, då tycker du att ingenting är sant bara för att språket aldrig helt kan äga liksom, en djupare nivå av sanningar. Jo, det menar jag visst det. Men vi måste fundera på vad vi menar begreppen. Finns Gud? Är det liksom, kan vi liksom kolla? Vi vet vad ordet finns betyder. Vet vi vad ordet Gud betyder? Kan vi liksom kolla efter? Nej, men det är just det vi inte kan. Mina mystiker menar ju att Gud är så här livets rörelse, kanske, eller materiens rörelse till och med, några. Det är ingenting vi liksom kan kolla och empiriskt verifieras. Och vi är väldigt inte överens om vad det där lilla ordet betyder. Och då blir det liksom en annan historia.
Ja. Jag undrar om vi kan säga lite mer om det här som ni bara var inne på, att det viktiga är om en, vad ska man säga, en teori eller en upptäckt eller så är intressant. Alltså vad menar man med det då? Nu kommer jag in här och vill bena ut de här begreppen i alla fall. Men vad är det som, vem avgör om det är intressant eller inte? Är det någonting som, alltså jag tänker tillbaka på det här som du nämnde, Jonna, med seminarierummet på medvetandefilosofin. Och då var, på ett sätt så sa ju då kanske den här seminarieledaren att nej, men det där är inte ett intressant resonemang, och bestämde då det. Och då hade den då makten att bestämma att det var inte intressant. Men, och hur ska vi se på de här rummen då i olika... Vem är det som så att säga bestämmer vad som är intressant och vad som inte är intressant?
Mm, det här, alltså ena är ju att det får man ju bestämma själv. Det är ju det allmänna svaret. Det finns ju inte någon sån. Men det här exemplet som du har från det... Jag hoppas inte var jag som var läraren på det där seminariet. Men, om man tar det här exemplet då som Jonna var inne på, så tänker jag att det säger någonting om den här distinktionen ändå mellan analytisk, som man inte bara behöver se negativt då, nämligen just det här att analytisk filosofi, den är liksom inspirerad av matematik och naturvetenskap och har den här tanken att vi börjar med de enklaste fenomenen. Och sen gör vi en så exakt teori som möjligt för dem och sen introducerar vi komplikationer efterhand, ungefär som en fysiker introducerar friktion och lufttryck och sådana saker efter det att han har klarat av gravitationen. Så där kan man också se det här med att använda exempel, som jag tror faktiskt är en väldigt viktig grej där folk missförstår varandra. Inom analytisk filosofi är ett exempel nästan alltid, det är nästan aldrig ett riktigt exempel för det första, utan det är tankeexperiment. Och om det är ett riktigt exempel så är det ett isolerat exempel som är avsett att vara exempel. Man vet precis vad det ska exemplifiera. Och om någon sen hittar någon intressant vinkel på det eller börjar prata, då kan man säga läraren bara då, ja men nu lämnar vi ämnet, då var det kanske ett dåligt exempel, vi tar det här istället, eller man ska inte ta det så. Medan däremot om man tar i den här kontinentala traditionen, Foucault, hans exempel är ju en samhällsinstitution, någonting som är där. Och så börjar vi prata om hur det är beskaffat, och eftersom det är då nästan alltid ett väldigt komplext fenomen som består av olika saker, så gäller det att hitta någon analogi eller någonting så att det är närmare, så att man börjar säga något upplysande om det då, va? Och det är ju därför som det är så mycket lättare att få med då samhällsvetaren och humanisten på båten då, va? För de är också intresserade av de här givna historiska fenomenen, det här konkreta konstnärliga verket till exempel, om det handlar om då.
Ja, men jag tänker flera saker. Det här med exempel är jättetydligt. Jag jobbar ju på ett ställe som heter Centrum för praktisk kunskap, där vi utgår ifrån personer som yrkesarbetar och deras erfarenheter. Och de börjar alltid med att skriva en konkret erfarenhet. En situation som just inte är ett exempel, så som Staffan beskriver här i den analytiska traditionen, utan som är en väldigt komplex situation. Och sen lägger vi olika teoretiska perspektiv och liksom undersöker vad fanns det i den här situationen. Och väldigt, väldigt ofta så innehåller den ju mycket, mycket mer än vad man liksom tänkte från början. Och hittar mycket intressantare spår i det där. För att man liksom tänker med den här levande verkligheten. Men jag vill fortsätta också med det här med att det är intressant. Och att det liksom har någon sorts riktning. För där tycker jag att filosofi också... Så finns många olika delar av filosofin, och det är jätteviktigt att det finns delar som kanske faktiskt också sysslar med vad Platon menade. Men det är ju kanske inte filosofi utan snarare filologi eller idéhistoria, och det är ju viktiga vetenskaper. Men jag tänker ju att filosofi, det jag vill syssla med i filosofin är det som har någonting att säga till vår samtid. De frågor, de teman som jag liksom ser. Och det betyder ju inte att man bara vänder liksom kappan efter vinden och fångar upp senaste trenden. Utan att man gräver lite djupare. Vad är det liksom som pågår här? Var står vi som liksom tänkande mänsklighet? Vilka frågor är det liksom som framträder? Hur kan jag vara med och liksom föda kanske andra begrepp, lite andra tankegångar som drar åt ett annat håll? Och för att göra det så måste jag ha någon typ av riktning. Och liksom, den där riktningen kan jag ju just inte... helt explicit beskriva och tala om vilken den är, för den måste liksom få röra sig, och jag följer efter, mitt medvetna jag följer efter på något sätt. Men här tänker jag att det intressanta inte bara är, det är förstås vad jag tycker är intressant och det är individuellt på något sätt, men jag tycker en filosof som är anställd också har i uppgift att liksom vara i kontakt med andras intressant och bli liksom berikad av det. Och inte stänga in sig lite för mycket i det här berömda elfenbenstornet. Men med det sagt så vill jag verkligen också betona att filosofer måste vara olika. Och bidra på olika sätt. Men vi får i alla fall inte släppa den här samtidsintresset som ju jag drivs mycket av. Och det skulle jag vilja säga är inte något specifikt kontinentalfilosofiskt. Utan här kan jag liksom ha jätteintressanta dialoger med olika liksom analytiska filosofer som ser det från ett annat håll. Och då tycker jag att de här två traditionerna verkligen berikar varandra. När det kommer ett tema som liksom på något sätt dimper ner. Och som filosofin har tänkt så mycket på innan. Det kan vara allt ifrån graviditet till AI till liksom något annat. Och så här, ja, men då kan vi med våra olikheter liksom måla en bredare, intressantare bild och förståelse av den här nya världen.
Mm. Mm. Ja, jag tycker det är jätteintressant att höra, för att ofta så ser man ju på analytisk filosofi och kontinentalfilosofi som, ja, men som ni var inne på lite innan, att det är två motpoler. Liksom. Och det är så ofta som diskussioner kring det här som jag har hört i alla fall diskuteras. Men det här är ju en ljusare bild om man ser att man kan komplettera varandra.
Det är viktigt att säga, de är ju så enormt stora. Alltså det finns ju allting. Inom analytisk filosofi finns ju alla möjliga sorters filosofi. Inom kontinental finns det också alla möjliga sorters filosofi. Och en del av den har ju den här elfenbenskaraktären. Och en del är ju väldigt konkret och riktad direkt ut mot samhällsproblem av olika sorter. Då, va? Så att,
Finns det någon intressant skillnad i metodik, alltså metoder, redskap, verktyg som man använder sig av inom de här skolorna? Alltså något verktyg som kanske särskiljer sig, som man använder mer av på den ena sidan än på den andra, så att säga. Vad är er uppfattning om det?
Jag tänker att vi var inne lite från början om relationen till historien. Och det tänker jag är en sån, inte vattendelare, finns inga vattendelare, men det är i alla fall en betoningsskillnad. Jag vet ju att det har funnits de som tycker att man ska rensa ut filosofiavdelningen från alla böcker som är skrivna innan, inte vet jag, 1990 kanske, 1980, för att det andra är på något sätt gammalt och lite som en vetenskap, att det är gammal vetenskap. Men så funkar ju inte filosofin. Platon, Giordano Bruno, Nietzsche har liksom massvis att säga till oss idag. Och här tänker jag att en metod är ju just att liksom läsa de här gamla texterna och läsa dem på nytt och se liksom vad det är intressant i dem nu. För i en ny kontext så betyder de någonting annat, samtidigt som de visar på tankemönster, om vi läser liksom kanon, om vi läser klassiker, som vi själva är formade av. Och jag tänker att det är därför som vi också behöver ha kontakt och läsa klassikerna. Ibland finns ju en diskussion om att ja, men vi borde ha hälften kvinnor, hälften män, och jag har själv varit väldigt engagerad i den debatten och tycker att det är jätteviktigt att verkligen, eftersom det är en väldigt gubbologitradition, sådär. Men vi kan inte bara på ett enkelt sätt byta ut hälften mot lite perifera kvinnliga författare, som om det inte är så att andra inspirerades av dem. Alltså, vi läser ju kanon för att också, vi är djupt påverkade av Descartes, av Kant. Ja, liksom, så att vi måste veta vad det står där. Men däremot så kanske vi också behöver läsa så här, Mechtild von Magdeburg som påverkade Meister Eckhart, som påverkade den tyska romantiken. Så på det sättet kan vi också liksom gräva fram personer som inte liksom hör till den traditionella kanon. Men att på det här sättet liksom jobba med sig själv, jobba med den filosofiska tradition man står i, hitta nya vinklar, det tänker jag är lite, det är i alla fall enormt mycket vanligare i en kontinental tradition.
Alltså jag håller med om att det finns en sorts intresse för historiska som utmärker många av de här filosoferna. Alltså att man inte nöjer sig med en begreppsapparat som man har, utan ställer den här frågan, varifrån kommer de här begreppen, vad för de med sig? Alltså. Samtidigt så tycker jag att när man verkligen låter filosofihistorien så blir det, alltså en av de saker som analytisk filosofi är riktigt, nu skulle jag surra till det här, men nu ser jag inte det då, är riktigt bra på, så är det filosofihistoria. Alltså enormt mycket fantastiskt bra filosofihistoria görs inom den analytiska traditionen. Och delvis just på det här sättet som du antyder, genom att man verkligen går in och försöker aktualisera, tala om i termer som man själv förstår vad det kan betyda, generera liksom innehållsrika hypoteser.
Men får jag bara fråga, tycker du inte, för jag tycker att det väldigt ofta blir filologi.
Nej, det är inte så.
Det är inte så mycket kopplat till vad jag själv, det jag har sett i den genren blir liksom mer, nu ska vi mer reda ut vad Platon menade med det här.
Alltså en filosof som jag läst mycket de senaste året är Robert Brandom, och bland annat då hans stora bok om Hegel som kom här om året då, va. Det finns ju ingenting av filologi i den, det är ju bara rakt av att försöka göra något filosofiskt intressant och viktigt av den här texten. Va? Och det finns massor av sådana exempel i analytisk filosofi. Filologin snarare, den kommer ju från det här idéhistoriska hållet, då, va? Och det finns mycket sån filosofihistoria också. Men de här liksom aktiva analytiska filosoferna, sådana som Strawson, Brandom, Wedberg hemma hos oss, på sådana saker, då, va? Det finns ju det är ju inget filologiskt intresse där. Det är ju verkligen djupfilosofiskt och ofta med väldigt intressanta resultat.
Mm. Men tar man just Brandon som exempel så är det intressant, för jag tänker att han just är en sån filosof som drar lite åt det kontinentala. Ja, kanske av just detta
skäl. Men då har du gett det den här innehålls... Det är klart, han tillhör ju de här filosoferna som har läst Heidegger och så vidare. Då, va? Mm. Och det finns ju många analytiska filosofer som tillhör det. Samtidigt så kommer han ju också direkt ur den analytiska traditionen. Hans egna verktyg är logisk analys av olika sorter, etc. Med väldig grundning, alltså hans senaste bok är ju grundad i automatteori. Men det tycker jag är ett bra exempel på det här då, att det finns massor av filosofi som inte låter sig klassificeras i de här termerna. Och som är väldigt bra.
Eller som drar åt lite olika håll på lite olika punkter.
Men vad var vi någonstans?
Ja, men jag undrar bara, Staffan, om du har något eget giv här på om det finns något särskiljande eller utmärkande verktyg, alltså, i den kontinentalfilosofiska verktygslådan.
Okej, om man tar den som sagt, då blir det ju inte rätt för någon av traditionerna rakt av då, va? Men ta det här med att använda formell logik som ett filosofiskt verktyg, det är ju en stor grej inom analytisk filosofi, och det har ju också gjorts fantastiskt mycket intressanta saker då, va? Det är ju ett verktyg för begreppsanalys, ta deontisk logik, epistemisk logik, allt sådana saker, den sortens grejer finns ju inte, va?
Medan den kontinentala traditionen ofta kan handla om en kritik av formell logik.
Ja, liksom även den analytiska traditionen kan handla om det då, va? Så att det finns ju en metod. Samtidigt kan man ju säga, på ett överordnat plan, så är jag väldigt skeptisk mot det här med de flesta filosofer har inte så mycket till metod. Alltså man läser forskningsansökningar så kommer naturligtvis vi har ett reflektivt ekvilibrium i vår metod. Vad betyder det? Tänk efter och se om saker går ihop. Ja, det är en jättebra metod. Men däremot kan man ju säga, ja, förlåt.
Jag skulle bara säga att här ser vi ju en begreppsimperialism från andra vetenskaper som liksom tar sig in i filosofin och vill att filosofin ska anpassa sig till det. Där det också tar sig in på så här, att skilja till exempel på tidigare forskning och teori. Det är ju så inte gjort för filosofi. För tidigare forskning är teori, liksom, om det är en teoridiskussion som man befinner sig i. Så att vi har många, när det gäller de här liksom lite, som har blivit väldigt standardiserade i framförallt kanske avhandlingar. Och nu säger jag inte att det ser ut så på filosofiska institutioner, men jag liksom ser dem, när man försöker skriva filosofi i många andra ämnen, då kan man bli väldigt pressad av den här lite absurda uppdelningen som inte kommer ifrån den forskningsfråga som man har, utan som blir som ett utanpå som man klistrar på.
Om man tittar på filosofiavhandlingar, det som skiljer filosofiavhandlingar från alla andra avhandlingar på en humanistisk fakultet är att de inte innehåller några metodkapitel. Vilket är ett absolut villkor i de flesta ämnen. Och det är ju för det mesta. Sen kan man så tycka att filosofer kanske ändå borde reflektera lite mer över vad de håller på med, vad de gör och sådär. Men på ett plan, vad är metoden i filosofin? Läsa böcker och tänka efter.
Finns det några betydande framsteg som kontinentalfilosofin har gjort, skulle du säga? Någonting som är kontinentalfilosofins främsta bidrag till filosofin eller samhället i stort?
Svårt att svara på liksom jättekort, för det måste ju liksom dras till den samhällsutveckling som vi har sett under 1900-talet, om vi nu liksom knyter begreppet som Staffan föreslog från liksom 40-talet och framåt. Så att jag skulle säga kanske att kontinentalfilosofin i den traditionen som har handlat mycket om, låt säga, socialingenjörskonst och liksom organisera väldigt hög tilltro till en vetenskap som gett oss fantastiska framsteg. Men så har kontinentalfilosofin liksom behållit och odlat ett arv av en mer nyanserad sanningsdiskussion, kanske. Ett arv ifrån även olika mystika traditioner, ett arv från den tyska romantiken som jag tänker annars skulle ha försvunnit mycket under 1900-talet. Och att vi behöver det för att också påminna oss om hur komplex världen är och hur komplext det är att vara människa. Och inte minst att vara levande, för att inte stanna vid det antropocentriska.
Det blir subjektivt då, va? Jag kan berätta vad i kontinentalfilosofi som jag liksom tycker att jag har lärt mig mest utav då, va? En sak som jag då kan lyfta fram, det är vad man skulle kunna kalla för den franska guldåldern som är då från slutet på 50-talet, kanske 60-talet, bara 70-talet, det som börjar med strukturalism och semiotik och sådana saker, och sen blir poststrukturalism. Där tycker jag det finns och där finns ju saker som verkligen har blivit allmängods. Ta hela semiotiken med Barthes analyser av teckensystem och deras roll i vardagslivet, bildanalys. Det där är ju självklara verktyg då i en stor del av humaniora till exempel. Då, va? Och det har ju genomsyrat vårt vanliga tänkande hur mycket som helst. Då, va? Och att läsa Barthes är fortfarande väldigt stimulerande och fullt av insikter. Och det finns ju en stor Graimas till exempel, och narratologisk analys, allt möjligt sånt där. Då. Så där är en bit. Då, va? En annan bit är ju då det som kommer sen efteråt i den här guldålderstraditionen, alltså det som man kallar för poststrukturalism, som ju till stor del är en kritik då av de förutsättningar som fanns i det här strukturalistiska sättet att tänka. Och då får man mycket mer av det som Jonna var inne på då, va? Nämligen att en sorts historisk analys, och egentligen någonting som borde intressera analytiska filosofer väldigt mycket, nämligen att man identifierar och ser hur mycket den här språkanalysen bygger på idealiseringar av extremt slag och former av platonism, alltså att man helt enkelt istället för att prata om verkliga fenomen så pratar man om abstrakta entiteter som man låter komma in i verklighet och göra saker. Och istället så får man en detta finns till exempel i väldigt hög grad hos det idag då. Försök att beskriva vad är det vi egentligen gör när vi pratar med varandra, när vi koncentrerar oss på detta, att det enda som finns här egentligen är språket. Inga platoniska världar och så vidare som kommer in och informerar på. Så att där finns, tycker jag, jättemycket intressanta saker. En annan sak om jag ska, det är ju det som finns, den fenomenologiska traditionen som ju dels hos Husserl, som ju kan man säga är också, man vill anknyta till nya sådana här analytiska trender då, va? Vem i världshistorien har gjort mest för att tänka igenom vad en internalistisk syn på kunskap, mening, verklighet är för någonting? Husserl. Alltså att dra det här kartesianska tänkesättet verkligen till sin spets då, va? Så där är en bit då. Heidegger, som vi pratade om i negativa ordalag förut, alltså Varat och tider är ju en fantastisk bok. Med analyserna av vardagslivet, vad det var en människa, och som jag har inspirerat och sen knutits väldigt mycket till olika former av pragmatism till exempel i den analytiska filosofin. Så har man aldrig läst Heidegger, så är det klart man ska läsa Simon Sinek om man inte ser filosofi.
Och om vi tar oss till frågan om vilket ämne inom kontinentalfilosofin som är mest omdebatterat idag? Går det att säga någonting om huruvida det finns något sånt ämne eller några få kanske? Jonna, vad diskuterar man idag?
Ja, alltså det är ju förstås, beror ju på vad man ser. Men ett ämne som jag som har varit på starkt växande under 2000-talet, det är ju våran antropocentriska tradition. Och att liksom ta in mer av det levande och inte bara träna oss på att se människan i motsats till alla andra arter. Och det här har ju, det är ju på väg att få liksom djupa konsekvenser i hur vi ser på andra arter. Och här finns det till exempel då inom fenologin som utgår traditionellt sett väldigt mycket ifrån människan. Möjligtvis de undantag om man har en sån som Yxkull som också är biolog men som också använder sig av väldigt fenologiska begrepp. Så, och Merleau-Ponty lite grann, men han stannar kvar på den antropocentriska sidan. Men idag så finns det diskussioner om liksom hur det posthumanistiska, som ofta har ett fenologiskt arv, också då kan använda sig på ett produktivt sätt av fenologin och vad vi måste kasta ut ur fenologin. Så det här är i alla fall en sån ganska omvälvande diskussion, men som ju i stora delar av den kontinentala filosofin också är helt frånvarande. Men det är en sån, tänker jag, omkastande tanke.
Staffan, tänker du på något särskilt eller?
Jag ser en väldigt allmän sak som knyter an lite grann till det som John har tänkt. Det är ju att om man ser på det som, det finns ju en mycket större direkt anknytning till samhällsfrågor i den här. Alltså det finns ju alltså i all filosofi också, men där är det liksom en specialitet bland många specialiteter. Medan det däremot är väldigt mycket kontinental filosofi, så är det liksom självklart att det är liksom den här förståelsen var vi är, vad vi är, vart vi är på väg och så vidare. Att det är liksom där som är en stor del av filosofins uppgift.
Ja, vi brukar avsluta avsnitten med att be våra gäster om några filosofiska rekommendationer. Eller någon filosofisk rekommendation. Staffan, har du någonting att rekommendera till lyssnarna?
Som de borde ta tur med att läsa.
Ja, exakt.
Läsa eller göra.
Alltså jag har ju redan gett en. Så att, alltså, jag tycker ju att de här kända filosoferna, att det beror på vem man är naturligtvis då, va? Men om man har ett filosofiskt intresse och en filosofisk bakgrund, som ju jag gissar då att era läsare har, om man inte förut har testat några sådana här kontinentala filosofer, så borde man absolut göra det då. Och ofta är det ju, de har ju ofta rykte om sig att vara väldigt svåra. Det är lite överdrivet ofta det där ryktet då, va? Jag menar Heideggers Sinusoid, som man säger är en jättesvår bok, va? Ja, den är ju en svår bok naturligtvis då, men inte jämför med andra svåra böcker. Jämför man med Hegel så är det ju blaha blaha vad det gäller svårighetsgrad. En som, om man inte har mycket, om man vill ha någon som jag tycker man direkt kan ha glädje av att läsa, titta på Barth.
Är det någon särskild bok man ska börja med då?
Alltså mytologier är ju fortfarande en, det är ju inte ett filosofiskt verk i den meningen då, va? Men det innehåller väldigt mycket, mycket filosofiskt intressant, och i efterskriften, den moderna myten, där är det filosofi också.
Tack så mycket. Jonna?
Ja, men då kanske jag har en liten övning då snarare än en bok. För att testa det här, och om man inte redan tänker så, och tänka rörelse före substans, att inte tänka att jag är det här, om man börjar med sig själv till exempel, utan jag är liksom en del av en rörelse som började, jag vet inte om det finns någon början, men vi brukar prata om Big Bang som någon typ av början, så låt oss göra det, och sen så har den här materien tagit sina former genom årmiljarder liksom, och sen så blev det jorden, och sen så blev det liksom livet, och sen så fortsatte att ta sina former och blev den här formen som är jag idag. Och som också bär med mig liksom alla de här formerna som har präglat mig innan. Och som lever vidare sen i former som kommer efter mig. Kan vara mina barn, men kan också vara mina tankar, kan vara mina böcker. Liksom. Så att testa det här, för det betyder ju att det är en tanke som är dels monistisk. Alltså att saker och ting hänger ihop, men också väldigt mångfaldig då. Att det är snarare en dikotomier och det ena och det andra, så är det liksom glidande skalor. Jag tycker att till det så hör, istället för Aristoteles sanningsbegrepp som är väldigt bra på att tänka dag och natt, skillnad mellan en död och en levande kropp, så uppmuntrar det här till en logik som också tänker gryning och skymning, när någonting liksom blir till och när någonting tacklar av. Och det, då funkar inte Aristoteles logik lika bra, som säger x är lika med x, utan hur blir xx? Så jag vet inte, att pröva lite sådana tankar i relation till verkliga fenomen, relationer runt omkring sig, och hur vi liksom blir till där i relation till varandra också. Det låter som en helt hopplös, men jag tror att det är en tanke som man kan leka med i alla fall.
Tack så mycket.
Eller kanske att min uppmaning är lek med tanken.
Det låter bra.
Jag till en sak.
Ja,
det som vi ju bägge... Jag gissar att vi har ju pratat om det här med kontinental fysi och analytisk filosofi. Och här är ju ett tips då, är man intresserad av den här kontinentala traditionen och inte och vill börja någonstans, ja, då kan man börja med olika saker då, va? Om det bland lyssnarna också finns folk som känner sig väldigt bekanta med den traditionen och aldrig har försökt sig på någon analytisk filosofi, så är ett bra tips att gör det med.
Gör båda.
Utmärkt.
Ja.
Då så. Och med det så är avsnittet slut. Tack så mycket Staffan och Jonna för att ni har varit med. Filosofisk podcast görs i samarbete med Filosofisk tidskrift och bokförlaget Thales. Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni mejla oss på podcast@filosofisktidskrift.se eller skriva till oss på Facebook. Annars så hörs vi igen om ett par månader. Hej då!